Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
För ett tag sedan så fick dramatikern Dag Thelander för sig att han skulle läsa en bok som heter Two Lucky People.
Jag tror bara att jag letade idéer och läste liksom lite högt och lågt.
Two Lucky People är nationalekonomen Milton Friedman och hans fru Rose Friedmans memoarer. Den här boken kom ut 1998 och handlar om deras liv. Och Dag Thelander läste den här boken och nästan på en gång så kände han...
Men det här är ju en musikal. Det här kan man göra en musikal av.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig, Åsa Secker.
Och med mig, Gunnar Harjus.
Idag i Kapitalet, historien om en omstridd nationalekonom. Musikalen om Milton Friedman. Efter det här. Ja, allt är möjligt om man bjuder till.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite så tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension. Mm-hmm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
För ett par veckor sedan så hade ju du och jag den stora äran att gå på musikal på arbetstid.
Ja.
Vilket underbart jobb vi har ändå.
Ja, ja. Verkligen. Bara för att förklara lite mer varför vi var på musikal på arbetstid, kan man säga att det var ett jättestort möte för ekonomhistoriker i Göteborg som vi fick gå på.
Välkomna till Handelshögskolan i Göteborgs universitet.
Vi är inte ekonomhistoriker, men vi känner några.
Ja. Som någon slags invigning på den här konferensen slash mötet då, så kom ensemblen från en musikal som heter Trollkaren från Chicago till Göteborg och liksom gästspelade för de här ekonomerna och för oss då. Vi blev liksom inbjudna. Det var väldigt snällt.
Det var väldigt, väldigt snällt och fint. Och då tänkte vi att det här är ju ett liksom ypperligt tillfälle att göra en grej som vi har tänkt på och pratat om ganska länge. Det finns ju liksom inte så många jättekända ekonomer.
Okej, eller? Liksom så världsberömda ekonomer är inte så många, det har jag
nej,
rätt.
Nej, nej, exakt. Det finns fler världsberömda, jag vet inte. Sångerskor.
Ja, det stämmer. Ja. Korrekt. Ja.
Men det finns ju ändå några sådär som man liksom i alla fall kan namnet på. Men, och nu pratar jag kanske, jag får prata utifrån mig själv då. Man kanske inte kan så himla mycket mer, om man ska vara helt ärlig.
Mer än namnet.
Mer än namnet.
Nej.
Och då har ju vi tänkt att vi skulle kunna, lite så i allmänhetens tjänst, göra liksom en serie om 1900-talets största ekonomer. Så att vi liksom lär oss, en gång för alla. En av de allra största är ju då, utan tvekan, vem då Gunnar?
Milton Friedman.
Milton Friedman. Så det här avsnittet kommer att handla om honom. Mannen som brukar tillskrivas en av de största ekonomiska förändringarna i världshistorien. Mannen som i princip har delat världens alla ekonomer i två läger. Nobelpristagaren och nationalekonomen Milton Friedman. Och historien om Milton Friedman ska inte bara vi berätta utan också den underbara ensemblen i musikalen Trollkaren från Chicago.
Bara för att vara jättetydlig då. Trollkaren från Chicago är så en musikal av Dag Tillander som handlar om Milton Friedman. Det är ett väldigt kul projekt. Man gör en, det, ja, fattar. Ja? Ja. Du har också sett den här.
Ja, jag har också sett den här. Den här ensemblen som spelar i musikalen. Det är alltså tre skådespelare och så är det en pianist.
Och låt föreställningen börja.
Det var en gång en pojke som hette Milton Friedman.
Han kom ju från ganska enkla förhållanden. Liksom. Han kom inte från någon akademisk bakgrund alls.
Det här är alltså då Dag Tillander som har skrivit den här musikalen. Och när han har skrivit den här musikalen så har han då på köpet lärt sig jättemycket om Milton Friedman.
Alltså hans föräldrar var...
De var migranter.
Från Östeuropa, Ukraina var det väl.
De emigrerade till USA när de var tonåringar så att Milton föds i Brooklyn. Men typ på en gång så flyttar familjen Friedman till New Jersey.
Och de drev någon sån här speceri, eller liksom mataffär typ, som gick väldigt dåligt.
Så Milton Friedman växer upp ganska fattigt, men sen blir han då upptäckt som något slags geni.
Han kan räkna!
Ett barn som kan räkna ska såklart plugga matte. Så Milton börjar plugga matte på Rutgers University i New Jersey.
Det finns en skönhet i matematiken som sjunger med bjällras klara ljud. Det liknar den talmudiska mystiken, ett ståtligt tempel byggt på enkla bud. Begåvning är en kallelse från himlen som ni vet.
Sen hamnar han på det universitet som man liksom brukar förknippa med Milton Friedman, nämligen University of Chicago. Friedman älskade verkligen universitetet i Chicago.
Man brukar ju prata om att det finns så Lake Economics och Coast Economics. Och alltså de som, ekonomerna som hänger vid sjöarna, typ Chicago, Illinois, alltså hela den grejen. Och de som är vid kusterna.
Ja.
Det är två olika skolor då.
Två skolor. Milton Friedman har alltså sagt om universitetet i Chicago att atmosfären där var mer intellektuellt vibrerande än han någonsin kunnat drömma om. Och det här ska han sen heller aldrig ha återhämtat sig från, för att det gjorde så otroligt starkt intryck på honom.
Wow.
Ja. Tänk om man fick liksom känna så starkt.
Så känner jag på redaktionen varje dag.
Ja, men så, och sen så är han där och träffar Hayek, och det tror jag är viktigt som sagt, och blir lite så där adept till honom.
Gunnar, förklara vem Hayek var.
Friedrich Hayek. Yeah. En annan av liksom 1900-talets stora ekonomer, dock född på 1800-talet, PG var riktigt gammal.
Yeah.
Men typ så österrikare som blev typ amerikan, liberal som fan, får man väl säga ändå.
Det hängde måste, också i Chicago då?
Hängde också i Chicago och du vet så, tyckte att det här med marknader, det är någonting som sköts bäst av sig självt.
Ja, exakt.
Det är väl typ, det är väl den jättekorta summeringen.
Ja. Ja. Vill man läsa mer så finns internet.
Ja, och snart kapitalt avsnitt om Hayek.
Ja. Friedman tar i alla fall väldigt starkt intryck av Hayek och även av liksom andra personer på den här institutionen, kan man tänka.
Och så börjar han skriva väldigt mycket, publicerar sig jättemycket, massor av artiklar och även åker runt och föreläser och sånt om den här liberala, kan man säga, tankarna.
Nu kommer vi då till själva stoffet.
Ja, Friedmans stoff alltså. De här då, liberala tankarna.
Exakt. Ska man måla med så riktigt breda penslar så handlar det väl så i stora drag om att Friedman har väldigt stor tilltro till marknaden. Mm. Alltså marknadskrafterna ska få styra prissättningen till exempel. Staten ska läggas i så lite som bara möjligt.
Tillsammans ska vi nu börja få framföra sången om marknadsmekanismen.
Och man ska också helst avreglera så mycket som det bara går.
Vår underbara marknad vill vi ägna våran sång. Det är en konstruktion som utan statlig översyn och tvång får hopa mänsklig strävan i en optimal syntes där allt som dröms ska prövas och allt som önskas ges.
Om vi liksom bortser ifrån att man kan tycka en massa saker om de här idéerna så är det ju liksom, om man tänker hur det ser ut idag, det är inte så superuppseendeväckande ståndpunkter.
Att vi liksom lite så ska ha lite marknadsliberalism.
Att vi ska ha lite marknadsliberalism.
Det är ingen som kan kalla det typ komplett galen om du säger det.
Nej. Nej, för att jag menar i Sverige och i massa andra delar av världen så har vi ju rent ut sagt liksom en marknadsekonomi där vi faktiskt har avreglerat ganska mycket. Vi låter marknaden styra ganska mycket. Men då, när Milton Friedman först liksom propagerade för de här idéerna på så här 50- och 60-talet, då var ju tonläget ett helt annat.
Alltså det som jag tyckte var roligt, som jag också märkte när jag läste, det var att Milton Friedman blev väldigt tidigt frälst på det här nyliberala, eller då kallades det väl bara för liberala, budskapet. Alltså han var emot alla typer av statliga regleringar, prisregleringar till exempel. Han var emot statligt driven verksamhet, statliga skolor till exempel, statlig sjukvård och sånt. Han blev liksom ideologiskt övertygad om det i början av 50-talet. Då var ju det extremt impopulära idéer. Så att han, det får man ändå ge honom, att han slogs verkligen i en massiv motvind. Under jättemånga år så ansågs han ju mest som en knasboll. Liksom.
Ska vi sätta scenen lite här så vi förstår vad Milton kommer ur?
Absolut. Det är 50-tal. Då måste man komma ihåg att det är, liksom, det är precis efter andra världskriget. Och innan andra världskriget så hade ju en annan grej hänt, nämligen 30-talsdepressionen. Så den har liksom knappt hunnit lägga sig så blir det världskrig. Så det har liksom varit jättekämpigt på ganska många håll i världen länge. Och den liksom gängse uppfattningen runt om så här, hur man ska handskas med det här, hur man ska liksom ta sig upp på fötterna igen, det var väldigt mycket genom någon sån slags keynesianism.
Mm.
Gunnar, berätta vad keynesianism är. Take it away.
Nej, men om John Maynard Keynes, mannen bakom keynesianismen, och Hayek tidigare nämnd, de var väl kanske inte så typ as överens om allt. Keynes, brittisk nationalekonom, de andra är ju alltid österrikare eller amerikaner. Han är liksom inte jätteöverens med Hayek och inte med Friedman heller, utan han tycker att staten ska lägga sig i alla fall till en viss grad, för att om man lämnar allting till marknaden så blir det kaos, tycker Keynes. Alltså det är så här, en aktiv, expansiv finanspolitik typ.
Mm, vi investerar oss ur krisen.
Ja,
ja.
Gasa.
Ja, gasa, nu kör vi. Ett jättetydligt exempel på den här typen av ekonomisk politik, det är ju Franklin D. Roosevelts New Deal som introduceras 33 efter depressionen.
Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself.
Man brukar sammanfatta The New Deal med tre R. Relief, recovery och reforms.
Snyggt.
Det man gjorde, liksom rent konkret, det var att man drog igång en massa investeringar för att få folk i arbete. Alltså man typ skapade en massa infrastrukturprojekt som kunde anställa skitmycket folk och så vidare och så vidare. Ja. Och just det där var en ganska speciell situation, PGA-depressionen. Så att där och då så tyckte faktiskt till och med Friedman att det var kanske typ rimligt att ta i lite. Men generellt så tycker han att staten ska liksom hålla sig i bakgrunden, vilket inte alls är norm då på 50-talet. Så att Friedman är liksom en normbrytare där liksom tidigt, kan man säga. Och det ska visa sig sen på 70-talet att han faktiskt var någonting på spåren redan ganska tidigt.
Och jag tycker att det som gör det här intressant som någon sorts case study, det är just det där hur en förhärskande ideologi fungerar. Det tyckte jag var spännande. Liksom. Att det var spännande att gestalta en tid där de här idéerna var helt knäppa.
Det är ju lite svårt att tänka sig idag att liksom så idéer om en fri marknad skulle vara så knäppa nog att du typ borde spärras in. Det skulle vara den allmänna känslan. Det finns ju såklart ganska många människor även idag som vill ha en mycket mindre fri marknad. Men liksom, jag tror inte du kommer typ så anses vara en social paria om du säger typ fri marknad är en rimlig väg framåt.
Nej. Så är det verkligen. Och då tänker man ju också att så här, för att palla gå emot alla så måste man ju verkligen tro på sig själv.
Jag tror han hade ett okrossbart självförtroende.
Sen var det ju såklart så att det också fanns folk som tyckte precis som Milton Friedman. Alltså, det var inte så här Milton Friedman mot alla andra.
Akademiskt är han väldigt marginaliserad, men han får ju tidigt ganska rika och inflytelserika vänner. För det finns ju naturligtvis väldigt starka ekonomiska intressen som tycker att det han säger är jättebra. Och det finns det ju tidigt, så på det sättet är han ju inte så marginaliserad som många andra. Liksom. Och om man säger så här, sänk skatten supermycket och ta bort all arbetslagstiftning, så är det klart att det finns folk som tycker att det är bra.
Såklart, han var inte helt ensam. Och har man då inflytelserika vänner så är det kanske lättare att stå på sig, kan man ju tänka sig också. Om det kommer något sånt institut med en säck pengar en gång i månaden och bara, Milton,
vi tror på dig.
Vi tror på dig. Dina avregleringar är kanon.
Ja, absolut. Så att Milton, han ger sig inte. Han kämpar på. Han står fast vid att staten borde backa och att vi borde lämna mer åt marknaden. Och det här, liksom, om man ska vara konkret, det gäller liksom alla områden. Skolan, vården, staten, back away, om du frågar Milton Friedman.
Those of us who want to privatize, who want to have public institutions be controlled by their customers rather than by the politicians.
Och i början av 1970-talet så händer det saker i världsekonomin som förändrar allt.
People can no longer afford to run cars that do 12 miles to the gallon.
We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II.
Petrol stations can no longer afford to fill up cars whose tanks take 20 gallons.
Det blir oljekris och så blir det
stagflation, den är här nu, precis som du har spått. Stagflation, Keynesianerna fattar inte nåt. Depression, katastrof och massiva underskott. Arbetsbristen driver trots att inflationen stiger så som skjuten ur en kanon. Det är väl sant allihopa, såväl här som i Europa. Stagflation, stagflation, stagflation.
Stagflation. Och det här, att det liksom så småningom ska bli stagflation, det har Milton Friedman förutspått. Det är liksom det han är på spåren där redan på 50-60-talet. Han tycker att han kan se redan då att det är hitåt, det barkar liksom.
Ja.
Ska du förklara stagflation, Gunnar, så att alla är med?
Ja, med glädje. Vilka lätta uppgifter får du idag.
Ja.
Keynes, Hayek och stagflation.
Ja.
Du har 10 sekunder per begrepp.
Ja, take it away.
Tack. Stagflation är en kombination, ett portmanteau som du så fint heter, av orden stagnering och inflation. Vi har gjort ett helt avsnitt om någonting som heter Phillips-kurvan en gång i tiden.
Mm.
Man kan väl säga att väldigt länge så tänkte man att det fanns ett jättestarkt samband mellan inflation och arbetslöshet. Alltså när inflationen är hög så är arbetslösheten låg. Och när arbetslösheten är hög så är inflationen låg.
Det här illustrerade de ju för övrigt så himla fint i musikalen med en stege. Och två personer från varsitt håll som är arbetslösheten och inflationen. Så när arbetslösheten klättrar upp så klättrar inflationen ner.
Stagflation då är när det här sambandet sätts ur spel. Alltså om det är stagflation så är det hög inflation samtidigt som det är hög arbetslöshet och då låg tillväxt. Så att det är liksom stagnerad ekonomi men hög inflation. Mm. Det här är liksom tvärtom mot vad Phillips-kurvan som väldigt många liksom lutade sig mot väldigt starkt under typ hela 1900-talet säger.
Ja. Så att det här inträffar på 70-talet och i och med det så kan man ju säga att så här, vinden vänder för Friedman. För att nu när det ekonomiska läget är ett helt annat, då är ju hans idéer plötsligt användbara. Men det hinner hända jättemycket på 70-talet som ska påverka hur världen ser på Friedman. En av de sakerna är en resa som han gör 1975. För på våren 1975 så åker Milton Friedman till Chile. Och 1975, för den som är lite snabbtänkt här, det här är alltså bara 1,5 år efter att de har haft en militärkupp i Chile 11 september 73. För att den 11 september 73 så kliver general Augusto Pinochet in och störtar den demokratiskt valde Salvador Allende och inför militärdiktatur. Tusentals chilenare mördas, torteras, försvinner. I saw quite a lot of brutality. I've seen a man with three men with guns on him. Och idag så står det väl rätt klart att USA fanns med där i kulisserna.
If Allende should win the election in Chile and then you have Castro in Cuba, what you will in effect have in Latin America is a red sandwich. And eventually it'll all be red.
Att Friedman kommer hit 75, det är ej okontroversiellt.
Ej okontroversiellt. Nej, men så här, vi ska liksom vara helt ärliga. Milton Friedmans roll i Chiles ekonomiska utveckling, jätteomstridd. Det vi vet, om vi liksom ska hålla oss till fakta, det vi vet helt säkert är att han var där. Han var faktiskt där två gånger. Första gången 75, andra gången 81. Den där första gången 75, då är han där i 6 dagar. Han deltar i seminarier, han träffar politiker, han håller tal, han låter sig intervjuas av chilenska tidningar. Och så träffar han Pinochet i cirka 45 minuter.
Dr. Friedman! Hans excellens general Augusto Pinochet!
Och en månad efter det där 6 dagar långa besöket så skickade han också ett brev till Pinochet där han sammanfattade sina rekommendationer. Och det handlade då grovt förenklat om att minska statens utgifter och begränsa mängden pengar i samhället. Det här brukar man för övrigt kalla för monetarism. Och det är alltså att man använder pengamängden i samhället som ett verktyg för att styra den ekonomiska utvecklingen ungefär. Och nu måste vi prata lite om vad som händer i Chile. För att det hänger ganska mycket ihop med det som händer sen och liksom Friedmans hela eftermäle kan man säga. Så här, redan innan kuppen 73 så finns det ett gäng ekonomer i Chile som brukar kallas för The Chicago Boys. Kul namn. Det här var ett gäng chilenare som hade varit och studerat ekonomi i Chicago. Det fanns ganska länge ett stipendieprogram som finansierades av utrikesdepartementet, tror jag, i USA. Och det gick ut på att chilenska ekonomer fick komma till Chicago och läsa ekonomi. Och så hoppades USA att de skulle influeras av de här nyliberalistiska tankegångarna som florerade där. Och så skulle de ta med sig de tankarna till Chile och styra bort landet från socialism och kommunism. Så att det var ett ganska stort gäng chilenska ekonomer som pluggade i Chicago mellan 1957 och 1970. Och det var ju då samtidigt som Friedman var där på universitetet i Chicago. Så han var en av dem som undervisade dem. Och de influerades av den här nyliberalismen då på samma sätt som Friedman hade gjort när han kom dit. Så de här ekonomerna pluggar i Chicago, sen åker de tillbaka till Chile och väldigt länge så är de supermarginaliserade och ingen lyssnar på dem. Men efter kuppen 73 så blir de rådgivare åt den chilenska militärdiktaturen, alltså åt Pinochet, och får jättemycket inflytande. Så efter kuppen gör man en massa drastiska saker för att styra om Chile från kommunism till nyliberalism. Det här gör då bland annat att inflationen sjunker, vilket man vill. Inflationen har liksom varit hysterisk. Den sjönk från 600% 73 till 84%, som också är jättemycket, men ändå väldigt mycket mindre än 600.
Visst.
1977. Men samtidigt så gör man också massa annat. Man upplöser fackföreningar. Reallönerna sjunker jättemycket och arbetslösheten ökar jättemycket. Och i början på 80-talet så blir det ekonomisk kris i Chile och man får överge den här mest renodlade nyliberala ekonomiska politiken, och staten får börja lägga sig i lite grann ändå. Och sen så småningom så har ju Chile demokratiska val igen. Slut på lång och såklart väldigt förenklad utvikning om Chiles ekonomi. Men man behöver liksom ha med sig allt det här, för efter att Friedman har varit i Chile 75 så finns det liksom två läger. Dels så finns det de som menar att Chile är ett bevis för att Friedmans ekonomiska politik, den funkar bara i en militärdiktatur där man kan göra sig av med oliktänkande, och att Friedman liksom bär ett visst ansvar för det som hände i Chile. Sen finns det de som menar att Friedman bara sa det han redan har sagt och predikat i alla år. Att The Chicago Boys inte bara influerades av Friedman, och att liksom, Friedman kan helt enkelt inte hållas ansvarig. Och nu till det som händer sen. För att året efter att Friedman har varit i Chile så händer en annan stor grej. För 1976 så ringer det...
Från Sverige! Från Nobelkommittén! Sånt menar jag att inte. Du har fått Nobelpriset. Jag åker till Stockholm i höst. Ja! Ja! Ja!
Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, om jag får be. Det är det Friedman får alltså.
Det är det Friedman får.
Ja.
I folkmun kallat Nobelpriset i ekonomi.
Ja.
Det här är inte heller ett helt okontroversiellt beslut, ska det visa sig. Så här lät det i Ekot i december 1976.
Idag får Milton Friedman Nobelpriset i ekonomi. Och omkring 100 organisationer i Norden protesterar mot årets ekonomipristagare.
I now turn to you, professor Milton Friedman.
Friedman, go home! Det är enda gången som det har hänt i Nobelprisets historia att när han fick, när kungen liksom räckte honom handen eller räckte honom hans diplom, då var det en insmugen demonstrant som började skrika: mördare! Fascist!
Ja. I am very sorry for this incident. It could have been worse.
Professor Erik Lundberg som står vid mikrofonen löser ändå det här himla snyggt, om jag får säga det själv.
Det är ett helt sanslöst klipp, ska sägas.
Ja, helt sjukt. Den här killen blir utslappad såklart. Men utanför konserthuset där det här äger rum så pågår det också demonstrationer.
Demonstrationer mot Milton Friedman utanför Stockholms konserthus. Utanför konserthuset är det nu helt avspärrat. Polisen har rensat och det är kravallstaket utanför. Demonstrationerna gäller alltså ekonomipristagaren Friedmans betydelse för utvecklingen i Chile.
Så det är mycket starka känslor i svang, kan man säga, kring Friedman och Chile. Men om man zoomar ut lite så har Friedmans ekonomiska tankar absolut ganska bra medvind där i slutet på 70-talet. För att världen håller liksom på att förändras på en massa sätt. 1976 så förlorar ju Socialdemokraterna valet i Sverige för första gången på jättelänge.
Ja, Thatcher vinner valet i Storbritannien. Typ samtidigt.
Ja, 79 tror jag.
Ja.
Reagan vinner valet i USA 1980. Det är högvindar som blåser. Och i den tidsandan så passar Friedmans liksom nyliberala ekonomiska politik in jättebra.
Det är den så kallade högergiren som vi pratar om.
Ja, exakt.
Där under 80-talet så börjar han också åka runt i världen, som sagt. Och det hänger väl också ihop med att det är lite som någon sorts kommunismen håller på att gå lite bankrutt på något sätt. Så många av de forna kommunistländerna i Tjeckien och Polen och sånt där, söker något nytt liksom. Och då blir han också en, ja, han blir liksom överst på listan på något sätt. Vem ska vi ringa? Det är den här väldigt, väldigt berömda. Så då åker han runt och jag menar, det får ju jättestort genomslag i Sverige också. Det skulle jag nog veta, tror jag, om man hade varit här och pratat med liksom ledande politiker eller så. Men det är ju absolut, jag menar, typ Kjell-Olof Feldt och sådana där socialdemokrater som börjar, alltså det som man kallar högersossar eller liksom marknadssossar på något sätt. De är ju väldigt influerade, absolut.
Vid det här laget så är ju Friedman något så vanligt som en väldigt känd ekonom. Och han har liksom väldigt stor genomslagskraft under de där åren.
Jag tror på sätt och vis att hans slagkraftighet och hans charm på något förväntas. Alltså han är inte charmig som en filmstjärna. Han är ju en liten ettrig akademikergubbe liksom. Men i det så har han någonting väldigt effektivt liksom.
Men när man hör om allt det här och när man läser om Friedman, så kan man liksom nästan få intrycket av att så här, Milton Friedman är den ensamma skaparen av hela den moderna marknadsekonomin. Så är det såklart inte. Men då blir ju frågan, hur mycket makt och inflytande kan en enda ettrig akademiker egentligen ha efter det här? Vi människor är ju som bekant ganska banala varelser. Och för att vi ska kunna liksom ta till oss av information så behöver vi formulera den som en historia. Det är liksom så våra hjärnor funkar. Det här pratade psykologen Björn Hedensjö om i vårt avsnitt om corporate storytelling.
Avsnitt 190.
Ja, storyn om storyn. Och alla bra historier har ju en huvudperson. Och det ligger liksom lite i rollen att huvudpersonen också blir ansiktet utåt för något. Och om det där något är bra, då blir ju huvudpersonen hjälten som får ära och berömmelse.
Och om det är något dåligt så får man skulden för allt.
Ja, typ så. Huvudpersonen i den här historien heter ju Milton Friedman.
Wow.
Och de som höll med Friedman i hans liksom, ekonomiska analys, de lyfter gärna fram honom som en hjälte. En hjälte som räddade USAs ekonomi efter den här stagflationen på 70-talet. En hjälte som har spritt marknadsekonomins fantastiska budskap över världen och liksom gjort världen friare, öppnare, bättre. De som inte håller med Friedman, de ger ju honom istället gärna skulden för ökad ojämlikhet, ökad arbetslöshet, fattigdom, ofrihet. Så frågan är ju, hur stor betydelse kan en person egentligen ha på den här typen av skeenden? Alltså, är det Milton Friedmans fel eller förtjänst, beroende på hur man ser det då, att västvärldens ekonomier genomgick någon slags högergir där i slutet på 70-talet, som på många sätt då fortfarande lever kvar?
Jag gissar att även detta beror på vem man frågar.
Ja, och vi såg den här musikalen om Milton Friedman tillsammans med massor av ekonomhistoriker.
Vilket lysande tillfälle att fråga någon om det här.
De borde ju veta. Så att i pausen så passade vi på att fråga en av dem.
Jag heter Staffan Graner och jag är lektor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet.
Staffan Graner har en kurs i det ekonomiska tänkandets historia varje termin på Göteborgs universitet. Så att han är välbekant med Friedman, kan man säga.
Ja.
Så vad är då Staffan Graners take? Tillskriver vi Friedman för stor betydelse för den här högergiren, som vi kallar den, från slutet av 70-talet och framåt?
Det gör vi. Men det gör vi med nästan alla individuella tänkare, skulle jag säga. Det var ju ett sammanhang som han blev en härförare för. Lite grann för att han var ju också lite av en som kunde ta en scen och så. Det är Chicago universitet där han var verksam, så fanns det ju gott om nyliberala ekonomer och nyliberala tänkare. Jag skulle nog säga att många av dem kanske var skarpare på matematiken än vad Friedman var, exempelvis. Men han var förmodligen en bra galjonsfigur. Precis som Keynes kanske delvis var en bra galjonsfigur för keynesianismen. Men det fanns ganska många andra som tänkte samma tankar.
Sen är det ju heller aldrig så att en sån här utveckling är så här en rak linje från A till B.
Alltså, om vi tar exempelvis The New Deal, så började den genomföras långt innan Keynes hade skrivit sin bok.
The New Deal kickades alltså igång 1933 när Franklin D. Roosevelt vinner valet. Keynes bok The General Theory of Employment, Interest and Money kom 36.
På samma sätt är det väl med Friedman. Att Friedman har fått ge namn åt någonting som jag skulle säga. Dels så fanns det ju naturligtvis politiska ideologier bakom som drev på detta. Och sedan så fanns det ju någonting som hände i världen vid den här tiden. Som ju dels handlar om globalisering, alltså svårigheten att föra, som Keynes ju var väldigt medveten om. Att det kommer vara svårt att föra en keynesiansk politik på en globaliserad marknad. Därför det är enskilda stater som ska reglera en marknad som blir mer och mer global. Och det var ju en sak som också blev ganska uppenbart med den stora lågkonjunkturen som kom på 70-talet. Att det är inte längre någonting som man kan hantera på samma sätt inom ramen för enskilda länder. Och då är ju, har man då, om det inte finns någon stat med demokratisk legitimitet, då är ju marknaden på sätt och vis det som lite grann återstår med alla de problem som jag kan tänka mig att vi kommer stöta på.
Så att det händer saker i världen som inte har med Friedman att göra, det påverkar ju såklart att han får ett stort genomslag. Men sen är det en annan grej också med Friedman som garanterat har liksom bidragit till att han fick så mycket uppmärksamhet.
Jag tror själv att det inte skulle vara så tråkigt att typ dela en tårta med Milton Friedman, även om jag står ganska långt ifrån honom i, kan man säga, både teoretiskt och ideologiskt.
Han är ju en väldigt slagkraftig, han är otroligt effektiv typ i en debatt eller det. Han är väldigt rolig liksom, och väldigt, ja, han kör ju ofta över dem han debatterar med, även när de kanske på ett sätt har lite bättre argument, för att han är så bra på liksom fånga publiken och så.
What is greed? Of course none of us are greedy, it's only the other fellow who's greedy.
Så att om vi ska liksom landa i något, så är det väl att så här, Friedmans genomslag såklart har med flera saker att göra. Surprise, surprise. Det är tidsanda, globala politiska skeenden, karisma.
Mm.
Och sen var han ju smart.
Ja, och han hade väl liksom massa bra teorier om grejer. Och,
ja. Och i att förglömma, han var också väldigt övertygad själv om att han hade rätt.
Ja, men han kanske inte är typ så den enda anledningen till att... Kry finns idag.
Nej, det kanske inte var någon som trodde det heller. Men nej, det är massor av saker som spelar in. Men det blir liksom, ja, det blir mycket lättare att berätta en historia med skeende om den här historien har en huvudperson och inte 150.
Ja, det är ofta det.
Det är ofta det. Om vi bara ska så här knyta ihop historien om Milton Friedmans liv. Han levde ett långt liv, får man ändå säga. Han dog i november 2006, 94 år gammal. Ska man vara lite cynisk så var det ganska bra timing faktiskt. För att det betyder ju att han slapp genomleva finanskrisen som drog igång ordentligt bara ett år senare.
Det som är kul tycker jag också med honom, det är att han lever mellan två ekonomiska kriser. Liksom. Alltså han är ju ung under den stora amerikanska, eller som ju är hela världen, 30-tals liksom, depressionen. Och som en följd av den börjar man ju reglera ekonomin mycket mer. För man börjar tänka, det här skiten vill vi inte handla igen. Och sen så slår han igenom och han säger ta bort alla regleringar, släpp allting fritt, det är det bästa. Och sen så får han se den ideologin segra. Liksom. Och sen dör han och då kommer den ekonomiska krisen. Liksom. Så han missar med ett år. Liksom.
Jag ska inte säga att det är så skönt att dö, men vad skönt för Milton att han slapp det där.
Ja, faktiskt. Kapitalet är slut för idag. Dag Tillander har inga nya musikaler om ekonomer på gång. Han skriver istället på en föreställning om Foucault.
Ah.
Där känner jag kanske att vi passar på att göra ett avsnitt om det, för att det liksom finns gränser för hur mycket man kan sätta sig in i.
Om någon vill göra podden Staten åt Monopolmedia, så mejla mig.
Ja, gunnar@monopolmedia.se. Och länge lever den akademiska musikalen. Ensemblen som spelade i Trollkaren från Chicago inför massor av ekonomhistoriker i Göteborg bestod av Lydia Bäck, Ida Lövholm och Malin Tengvard. På piano så hörde vi Anton Glansholm. Det är alltså Dag Tillander som har skrivit manus och alla fantastiska sångtexter. Musiken är skriven av Per Wikström och den här föreställningen regisserades av Arn-Henrik Blomqvist. Bor man i Luleå eller i Vimmerby,
och det gör man ju,
eller där i krokarna, så finns det fortfarande chans att se den här otroliga föreställningen den 30 november och den 8 december. Gå in på ostfronten.org och läs mer om det.
Ser den är jättebra.
Den är jättebra. Ostfronten.org. Hej då!
Hej då!